Ja, då ska jag försöka mig på att predika. Och det har faktiskt inte varit så hemskt ofta jag har predikat på sistone. Jag har haft en ganska lång period av sjukskrivning till och från. Men i somras predikade jag. Och nu predikar jag faktiskt inom ramen av praktik. Jag tror inte det har hunnit gå ut till så många, men jag har just nu praktik i Elimkyrkan. 80%. Förutom att jag jobbar 20% som pastor på häktet. Det gör jag som vanligt. Men jag kan känna mig lite ringrostig. Jag hoppas att det ska gå ändå. Jag ska predika om Johannes Döparen. Men här under veckan så kom jag på att ja, jag vill ju faktiskt inte utgå från någon av de texterna som tillhör kyrkoårets texter. Utan jag tänkte utgå från Zakarias lovsång. Zakarias var Johannes Döparens pappa. Och hans lovsång finns i Lukas evangeliet kapitel 1, vers 68-79. Och Lukas evangeliets första kapitel, kapitel 1 och 2, där finns det faktiskt tre lovsånger. Och det är ingen annanstans i Bibeln som det finns tre sånger så tätt, utom i Saltaren och Klagovisorna. Och de här tre sångerna, Marias lovsång, Zakarias lovsång och Symeons lovsång, om man är lite högkyrkligt lagd och ber tideböner, då ber man de här varenda dag. För Zakarias lovsång ingår i Laudes, morgonbönen, och Marias lovsång i kvällsbönen, och Symeons lovsång som börjar: Herre, nu låter du din tjänare gå bort i frid. Den ingår i bönen inför natten. Så det är en text som läses väldigt mycket världen över, även om vi inte kanske har läst den i Elimkyrkan så jätteofta, vad jag kan minnas i alla fall. I Lukas 1 och 2 då varvas berättelserna om när Jesus och Johannes föds, av naturliga skäl eftersom det bara är ett halvår emellan. Men berättelsen om Johannes, det upplägget känns igen lite grann från Gamla testamentet. Johannes föräldrar, de är gamla. Han har en gammal mamma, och det här upplägget med gamla föräldrar, gamla mödrar som har försökt att få barn men inte fått barn, det har förekommit tidigare. Abraham och Sara, genom ett under får de Isak, löftesonen. Elkana och Hanna, de får Samuel som växer upp och blir en profet och den sista domaren. Men berättelsen om Maria bryter av mot det. Även om det också är berättelsen om hur ett barn föds genom ett under. Maria, hon är ung och ogift och har inte ens försökt få barn. Så där växlar Gud upp på något vis, eller väldigt uppenbart. Det är ett under av ett helt annat slag, någonting mycket större. Och berättelsen om när Johannes föds är på något vis avslutet på de här gamla berättelserna om när profeter föds. När Jesus föds, då är det någonting väldigt mycket större. Men Zakarias och Elisabet, de stämmer in i den bilden. Zakarias är gammal, Elisabet också. Och det har passerat flera år sedan det ens skulle vara biologiskt möjligt att de skulle kunna få barn. Och då här i Lukas 1 så möter Zakarias en ängel. Zakarias är präst och jobbar i templet. Och han möter en ängel som säger att de ska få en son. Och då står det så här i kapitel 1. Hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är gammal och min hustru till åren. Då verkar ängeln måttligt imponerad av Zacharias nivån på Zacharias tro. Och ängeln svarar: jag är Gabriel som står inför Gud. Och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Nu ska du bli stum och inte kunna tala för den dagen då det sker, därför att du inte trodde mitt ord. De kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne. Jag tycker vi kan ha en viss förståelse för Zacharias otro. Dels av rent biologiska skäl. Men också för att Gud hade varit tyst i 400 år. Gud hade inte skickat någon profet på 400 år. Varför skulle han göra det nu? Och varför genom han och Elisabet? Men nu blev det Zacharias tur att vara tyst. Han blev stum resten av sin tjänstetid i templet. Och sen när han kommer hem och har legat med sin fru och hon har blivit gravid, så är han tyst under hela graviditeten också. Och dessutom så står det att Elisabet, hon drar iväg i 5 månader och lämnar Zacharias hemma. Så då tänker jag att då var det väldigt mycket tystnad i huset. Men barnet föds och alla tror att han ska heta Zacharias efter sin far. Men Elisabet säger Johannes. Och när Zacharias bekräftar det genom att skriva det på en tavla, hans namn ska vara Johannes, då äntligen får han sluta vara tyst. Och då kommer det som nu kallas Zacharias lovsång. Hans far Zacharias blev uppfylld av den heliga anden, profeterade och sade: välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och från alla de som hatar oss. Han står fast vid sitt heliga förbund, den ed han svor vår fader Abraham, att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här, med förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Den här lovsången, eller den här profetian, är sprängfylld av hänvisningar till profetierna i Gamla testamentet. Nu uppfylls det här som Gud har lovat genom sina heliga profeter. Det är liksom, man kan verkligen ta på förväntningarna som finns på det som nu ska hända. Och det står här i Lukas att alla grannar och släktingar som var där, de funderar på: vad ska det bli av den här pojken? Där det händer så mycket märkligt i samband med att han föds. Och det kan man förstå. Den här lovsången, den är som indelad i 2 delar. Och den första handlar, även fast det inte står helt uttryckligt, för Zacharias kände väl inte till hans namn, men den första handlar om Jesus och hans roll. Han profeterar att nu reser Gud för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. Det handlar alltså om Messias. Nu är Messias här. Och sen ännu mer säger han när han säger att Herren besöker sitt folk och ger det frihet. Gud har kommit. Gud var redan närvarande hos dem i Marias mage. Och det profeterade Zacharias när han var fylld av den heliga anden. Folket, Israels folk, de längtade efter befrielse. Gud hade befriat dem förut, så de visste på något vis att vad Gud är kapabel till. Och Gud hade lovat att befria dem också. Gud hade befriat dem förut också efter 400 års tystnad. När Gud använde Mose och befriade israeliterna ur slaveriet i Egypten. Men sen så hade det kommit nya perioder av förtryck under babylonierna, under perserna, grekerna. Och nu levde de under förtryck av romarna. Alla dessa imperier som tryckte ner Guds folk. Och det återkommande problemet under hela Israels historia, det var att de hade vänt sig bort från Gud och slutat tjäna Gud. Men nu profeterar Zacharias här att Gud ska göra oss fria att tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Det är på något vis en större befrielse på gång. En som inte bara handlar om att bli fri från just det tillfälliga imperium vi just nu lever under. Utan vi ska bli fria att tjäna Gud, och vi ska dessutom bli rena och rättfärdiga. Den här friheten, den är mycket, mycket större än vad vi kan föreställa oss. Och jag tänker så här att, eller jag har hört predikningar som har gått ut på att den här friheten, den är inte någonting politiskt. Men jo, det är den. Det är väldigt politiskt. Jag har också hört undervisning om att det här är ju en inre och själslig frihet. Ja, det är det. Men det är också någonting mycket, mycket större. När sen Jesus kommer och predikar om Guds rike, då använder han samma ord som användes om det romerska imperiet. Så nu är det ett uppror på gång som Zacharias profeterar om. Men det är någonting mycket större än att bara avsätta kejsaren och sätta dit en ny. Det handlar om ett uppror som gör oss fria att tjäna Gud och aldrig någonsin mer lyda under ett imperium. Aldrig någonsin mer ha någon annan herre än Gud. När Johannes sen i vuxen ålder får syn på Jesus, och Johannes har börjat predika, och så kommer Jesus till honom, då ropar han: se Guds lam som tar bort världens synd. Johannes kallelse var att förbereda för Jesus ankomst. Och när Jesus kommer, då pekar han direkt på kärnan i evangeliet. Där har ni Guds lam som tar bort världens synd. Jesus, han kommer för att förvandla våra hjärtan. Och han kommer också för att förvandla hela den här världen. Ondskan och allt vad det innebär med alla dessa världsliga makter som förtrycker oss kommer att tas bort. Och det kommer bli en djupgående frihet. Att bereda vägen för Jesus och peka på honom, det var Johannes kallelse. I fortsättningen här av Zacharias lovsång. Då står det vad som är Johannes uppdrag. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Frälsningen är här. Och vad är frälsningen? Är det att bli räddad från romarna? Eller är det någonting mer? Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Gud kommer hit. Det är frälsningen. Guds egen närvaro. Och då kommer alla imperier att falla. Även döden. Och de som lever i mörker ska se en soluppgång. Guds närvaro, det är frälsning för oss. Och Gud vill förvandla våra hjärtan så att vi inte längre ens dras åt synd. Men det är inte bara oss som individer, utan det är hur vi som människor lever som Gud vill förvandla. Gud vill lära oss att gå på fredens väg. Och där kan det bli en konflikt om vi tänker att vi ska fortsätta tjäna andra herrar också. Självklart, jag kan inte säga upp mitt svenska medborgarskap. Det funkar inte så i det här landet i alla fall. Men lojaliteten kan aldrig någonsin finnas hos någon annan än hos Jesus, om vi vill vara kristna. Och vi kan aldrig heller tänka oss att vi går in i någon annan roll än den som lärjunge åt Jesus, eller den som undersåte åt vår nya kung. Jag tror jag avrundar här och ber istället. Tack Jesus för att du har kommit hit till oss. Vi ber att du ska styra våra fötter in på fredens väg och förlåta oss alla våra synder. Förlåt oss det vi gör mot dig som inte är enligt din vilja, och det vi gör mot varandra. Jag ber Herre att du ska omskära våra hjärtan och göra oss redo att ta emot dig helt och fullt. Och visa oss Herre hur vi kan bana väg bland människor vi har runt oss, så att fler kan ta emot din frälsning. Så att vi får se ditt rike ibland oss. I Jesu namn. Amen.